When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna.
Alltså, det är hans treat.
Oh, fantastiskt. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Kasanovic.
Hej.
Och Linus Junefelt.
Hej, hej.
Hej, också kallad DJ Bride.
Yes.
Välkommen, du är vår gäst idag.
Tack så jättemycket.
Hur mår ni? Börjar du hos dig, Linus?
Jo, jag mår bra, tycker jag. Det har varit lite upp och ner sista tiden, men det är bra nu.
Vi ska ju komma in på det. Du kommer ju direkt ifrån Singapore.
Yes.
Som du har bott med din kille. Mm-hmm. Och nu har du på abrupt sätt skickats hem.
Blir utkastad, vet du.
Gud, men nu är det här och nu är det svenska vädret och sånt. Vad har du gjort idag?
Idag så har jag vaknat upp hos min syster. Kom ihåg att jag la mig där. När jag var hälsade på min syster som har byggt ett nytt hus i Mjölby. Så var jag hälsade på henne och hennes barn som jag inte träffas ofta. Och min syster också hälsade på från Frankrike. Så det var jättemysigt.
Men så du, eftersom du bor så långt bort så måste du varit, och de har massa barn. Vad har hänt där?
Jo, de har ju blivit stora. Nej, eller de har faktiskt inte blivit så stora. De är tvillingar, mina systrar. Så båda två fick barn nästan samtidigt.
Men det är enäggstvillingar?
Ja.
Men gud, varför är det spännande? Det är som att det magi händer, förlåt. Enäggstvillingar är magiskt.
Nej, men så de fick barn ganska rätt efter varandra förra året, slutet på förra året. Så träffade de i julas, men då var bebisarna ju fortfarande lite, du vet, bara en bebis. De har inte så mycket personlighet än, liksom. Men så nu så kommer man så bara, nej men du, det är helt person. Den ena har fyllt ett år precis, och den andra är 6 månader. Mm. Nej, 7 månader. Ja.
Men det, jag håller med. Alltså, bebisar, förlåt. Men, jag vet att liksom det allmänna man ska säga om dem är liksom, vad gulliga de är. Fast, låt oss vara, kan vi vara lite ärliga?
Ja,
men liksom, vissa bebisar är gulliga. Andra är fula. Och 100% av alla bebisar är även tråkiga.
De är krävande i alla fall.
Alltså, krävande, jättetråkiga. Alltså, de första, jag tänker att the magic of life måste gå över. Förstår ni, mamma? Någon gång måste det gå över så att liksom mammorna och föräldrarna är trötta sig efter 6 månader. Man bara, det är inte så magiskt med den här bajsklumpen.
Ja, men det är för klart att den där infinner sig. Varför tror du att föräldrar börjar bråka om vem som ska byta blöja ibland och sådär?
Som fullt av bebisar och liknande har varit för dig.
Ja, fullt av bebisar och småbarn.
Har du haft några bebisar i ditt liv senaste tiden?
Nej.
Utöver din vänskap med mig.
Nej, jag har haft min sambo hemma på besök, vilket har varit superhärligt. Så vi var nere och hälsade på min mamma. Och det roligaste som vi har gjort är att vi gjorde om vår uteplats. Den var lite vildvuxen. Och det är en uteplats, det är en gräsplätt på kanske så här 9 kvadratmeter. Och sen så en...
Nu är det väl en uteplats? Innan var det väl något... Det var väl en portal till någon form av... mindre.
Det var en mindre djungel och vi fixade den och det är superfint. Så att jag stod ute så här på söndag kväll, stod jag ute en halvtimme och bara tittade på den. För att det blev så himla fin.
Men den roligt. Menar du, var du tog och tittade på den aldrig, va? Jag stod ute en halvtimme och bara tittade på den.
Uteplatsen, hur fint det hade blivit.
Vad härligt. Jag har haft en sån här fruktansvärd dag idag. Alltså vet man bara, jag vaknar på lite dåligt humör. Det har legat rätt lite för varmt. Jag kan inte, lite kvavt. Jag kan inte liksom riktigt temperera mitt sovrum. Jag har inte lärt mig liksom hur det är på den här tiden. Jag har inte bott i maj i den här lägenheten än. Så jag liksom låg och var irriterad från 5 i morse till. Men nu är det bättre för jag har druckit 3 glas vin.
Fantastiskt.
Men jag tänker så här. Vi tar en liten jingle och sen så ska vi höra lite mer om ditt liv i Singapore och hur det är att leva som en öppet homosexuell person i ett land där homosexualitet är kriminaliserat.
Ja.
Linus Junefelt, också DJ Bride. Vem är du?
Jag heter Linus. Ja. Jag jobbar som DJ. Mm. Har gjort det sista 10 åren. Mm. Kommer från Jönköping. Har bott i Stockholm i princip sedan jag kom ut. Jag var 18. Numera så bor jag i Singapore. Gjorde i alla fall. Mm. Tillsammans med min kille. Mm. Vi flyttade dit för han fick ett jobberbjudande. Och jag tänkte så här, fantastiskt. Vilken härlig biljett ut i Sverige och testa någonting nytt. Mm. Och nu har vi bott där i 4 år nästan. Och
jag minns det där. Alltså, vi är ju gamla vänner och vi dejtade väl ett tag och sånt. Mm. Men jag kommer ihåg att när du flyttade därifrån så var det så här. Att man tänkte så här, att du var väldigt modig ändå. Alltså så här, du bara, ja, nu kör vi.
Det är faktiskt en ganska rolig historia faktiskt. Ja. Vi fick reda på det. Vi bodde ju här i Stockholm. Mm. Och så fick André ett telefonsamtal imorgon. Ja. Och sen så gick det en liten hand. Jag kommer ihåg väldigt tydligt. Jag skulle hämta mjölk ur kylen. Mm. Han sträcker sig bort. Babe, do you want to move to Singapore? Mm. Jag bara, yeah. Ja. Where is it?
Så du visste inte vad du...
Nej, jag visste vad Singapore låg. Jag hade aldrig varit där. Jag kunde inte alls mycket om Singapore överhuvudtaget. Men sen 3 månader senare så var vi där.
Det är ju så himla... Alltså, jag har så svårt att... det är ju sånt som man tänker att man vill... Alltså man vill ju, jag tror att det finns,
du
man
har bara en person som gör det.
Exakt. Mm. Det känns som att nu för tiden så vill alla fly. Alltså man har den här alla nära en dröm av att liksom fly sitt liv som man är nu och det kan ta sig i olika uttryck. Mm. Att man antingen man säger upp sig och gör något nytt, eller att man säger, det finns ju även alla de här programmen som är att flytta ut på landet. Mm. Ska ju alla göra, och alla de här TV-programmen som är byggda kring det, eller typ jag vet inte, Thomas var inne på någon gång. Han var som också är med i Bögmuseet. Han bara han var lite full och satt han så här, ja, men man sitter och pratar eller man vill ha drinkar. Han bara, men gud, jag skulle verkligen bara bo på någon strand och göra några snäckarmband. Det också så här, som man vet också, det här är inte sant, alltså det är ingen sanning, men det är också den här drömmen så här. Men, ja. Men du gjorde ju det. Hade du tänkt så förut att du ville på något sätt?
Ja, men jag har nog alltid så här lite kastat mig in i saker. Jag har alltid tyckt det var kul att testa nya, alltså, gör någonting. Tänk inte så mycket på det, för jag har alltid tänkt att vad du än gör, du kan alltid ångra dig sen. Det är bättre att ha gjort det och känna att det här kanske inte var min grej, vidare till nästa sak.
Ja. Jag gillar den filosofin.
Ja, men jag starkt rekommenderar det, även fall det vi ska prata om nu kanske inte har varit jättekommande fortfarande. Jag ångrar absolut inte att jag har flyttat dit faktiskt. Nej. Sen kanske hur länge vi har bott där och lite sånt där. Ja.
Men det finns väl någonting att om man är en person som alltid gör all research innan och tar reda på allting. Alltså om man utan att uppleva saker tar reda på hur andras upplevelser är om det, då kommer man ju aldrig göra något. Så. Du bara, jag gör ingen research.
Nej, verkligen inte. Jag bara, André, hur är det där borta? Han bara, det är jättefint, jättefina parker och så.
Du bara, that's good enough.
Jag bara, det är väl varmt, det är väl sol, gud vad härligt.
That's good enough. Ja. Men gud, har du gjort något sånt mycket bara när du har liksom gett upp allt och...
Men man måste väl ändå säga att när jag träffade Mike och flyttade, alltså det var ju, träffade Mike i augusti och i mars så var jag i New York. Mm.
Har du ångrat det någon gång?
Nej, men det är så. nej, såklart inte, men vi är fortfarande tillsammans.
Ja.
Men däremot
men jag tänkte mer på att flytta.
Som vi kommer tillbaka till liksom, att delar av upplevelsen är inte så fantastiska så här, det finns ju någonting också i det här och då blev det så bra och så här, det blev fantastiskt till slut.
Mm.
Men det fanns bitar på vägen när man bara ja, vet inte om jag orkar det här längre. För att det är liksom så här, och folks förväntan är att upplevelsen ska liksom vara så bra. Man bara, du vet, sen jag pratar med folk bara så här, ja, men jag har bott i New York. Och det, liksom, det finns en förväntan så här, det ska ha varit så fantastiskt. Mm. Jag bara, I fucking hated it.
Ja.
Jag tyckte
men du fick ju verkligen den här den som inte liksom den jätteprivilegierade personens upplevelse av New York. Du bodde i någon jävla skithåla.
Jag fick uppleva den här alla som kommer dit och liksom så här, jag var ju på den nivån så här, folk som kommer dit och är liksom lite så här, ska vara lite hungriga och liksom på gång och så att de har inte jättehöga löner, så att jag fick ju uppleva den här andrahandsmarknaden som är så här, där folk slåss om det. Jag gjorde en jättedum sak när jag hyrde den här som var hovel, men det var liksom huset som det låg i Chinatown, det var liksom så dåligt underhållet så det var liksom, det var vad huset var. Och jag träffade den här killen, han verkade vara en redig arbetare från New Jersey, och jag gav honom, och jag, det vill säga, jag tänkte inte, men jag gav honom en del av hyran i förskott, och han skulle ge mig nycklarna dagen efter, jag bara, han fucking blåste mig.
Nej,
det gjorde han ju inte. Nej. Han var så här, jag hade ju sån tur där. Men det blev så här, helt plötsligt så här, börja tänka i dem. Ah.
Just att man kan bli blåst.
Ja.
Det är lite så
att alla, att det är så många som är ute efter att liksom, det var utmattande.
Men Linus, så du är ändå så här, om man backar, för att jag menar, jag vet, när du sa att du var i stan och vi kom på att du kanske skulle vara med här, och du skulle släppa singel också, som vi kommer få höra lite grann senare.
Yes.
Men jag tänker på att det, och så sa du att du har liksom blivit utkastad, och det finns ju en resa fram till det här då, att du blivit utkastad.
Ja, absolut.
Och det är ju att liksom, det är ju olagligt. Det är kriminaliserat att vara homosexuell där.
Ja, det
så
är det.
Kan du inte berätta hur du och din kille resonerar kring det innan ni flyttar?
Jo, alltså, när vi väl bestämde oss att flytta, det finns ju alltid något så här jättespännande, jättekul att få bo i en annan kultur och komma bort från Sverige, testa någonting helt nytt, och då på något sätt man liksom översläter ju alla hinder som finns. Sen det kan vi komma in lite mer på sen också, att det här med att bo i Singapore, det är olagligt att vara i Singapore, alltså du kan ju fortfarande vara gay och vara hyfsat öppen med det. De har själva sagt att själva lagen som säger att om du har sex med en annan man så får du 2 års fängelse.
Mm.
De har ju sagt att de inte ska använda den lagen. De liksom går inte ut och bara, jagar
thanks.
Upp. Ja, jag bara, tack, vad snällt.
Ja, vad bra.
Verkligen tacksam.
Jag ramlade in i honom.
Nej, men och sen vi kände ju, eller André i alla fall kände folk som också bodde där från förr, som var gay, som hade levt där och sa att men det är inte så farligt.
Mm.
Liksom. Så då tänkte man, men, och vi, när vi flyttade dit så sa vi 2 år. Och det är liksom det vi har sagt. Och sen så gör vi någonting annat.
Ja.
Så det var liksom,
men prata, hade ni the talk, man tänker så här, typ, man bara, det är ändå så här, ni kan inte ha vetat allting om att bo där innan.
Nej,
så att jag menar, tänker. Och så visste ni att det var kriminaliserat. Så var det någon gång som ni liksom hade ett samtal? Hur ska vi vara? Alltså, så här, vad gör? Alltså.
Ja, nej, men absolut. Det var när vi väl, alltså, vi sa ju innan så här, vi måste ju tänka på det här. Vi måste vara försiktiga hela tiden. Mm. Man ska liksom inte ta några onödiga risker. Det kommer bli en omställning, såklart. Det visste vi redan när vi flyttade. Mm. Det liksom fick man ju acceptera innan man flyttade dit.
Ja. Men så hade ni, så vad hade ni satt ni upp några regler? Jag minns när jag, eller så här, det är också var man kommer ifrån lite grann, alltså hur mycket risker man vågar ta, alltså, och hur viktigt det är att vara fysisk med varandra och vad man har, alltså, och i Sverige så är det ju inte villkorat av lag, utan det är liksom utifrån en persons vad jag vill och är bekväm med.
Absolut.
Men där är det ett land som sätter det. Så.
Men egentligen i Singapore, alltså public affection, alltså att bara kyssa varandra, krama varandra, så det är liksom big no-no.
Ja.
Det händer, och det är ju inte ens straighta till liksom största utdelen, utan det är bara, det är inte så.
Det.
Nej. För mig var det så här, okej, det kanske blir jobbigt, men ja, vadå, vi kan göra det liksom hemma i sådana fall.
Fingra mig hemma sen.
Nej, absolut. Då kör vi.
Men, okej. Hur var det när ni kom dit?
I början var det inte alls så jobbigt. Det var liksom man... Det är nästan samma sak när man åker på semester. Om man åker till, även om man kan åka till länder där det är accepterat. Alltså, om jag skulle åka till södra USA till exempel, så kanske inte jag hade traskat ner för gatan och hållit varandra i handen och hånglat liksom på vägen. Nej. Dit. Så jag tänkte så här, ja men det blir samma ungefär. Liksom, man får tänka sig lite för. Sen när man väl bor där... Så är det inte det att man vill göra det eller man tänker så, men det är mer så här, tänk om jag skulle göra någonting och tänk om någon skulle rapportera.
Just det.
Man blir
för ni har ju även ett kroppsspråk mot varandra.
Ja.
Just det, så det finns
det är massa små saker hela tiden, typ som leta efter en lägenhet. Hur säger man då till en, vad heter det, mäklare? Vilka bor ni? Så bara, nej, det är bara jag och min kompis. Vi har 200 tillsammans. Ni skulle behöva bo... Ja, du vet.
Du behöver bara ett sovrum.
Jag är natträdd.
Vi har en liten budget. Vi kan bara bo vid ett sovrum. Nej, och sen varje gång man åker taxi... Are you brothers? Man bara, nej, kusiner. Don't you see the family resemblance?
Kusiner, för då kan man ligga med varandra.
han är från Brasilien, så att det är, man kan se ganska tydligt att vi inte är...
Men också, förlåt, hur dumt.
Nej, men vi bara, we were cousins, no, we really, blah, blah, blah.
Men du blev ju nyfiken, för jag vet att du berättade, vi var ju ute i helgen och hade en liten, som man gör i coronatider, hade en liten efterfest här, och då satt vi och pratade lite grann om det här, och då sa du ju den här grejen att folk frågade om ni var bröder, och då blir man ju så här. Alltså, det man tänker är det är så ovanligt att folk åker taxi, att män umgås två och två. Alltså,
ja, absolut. Och varför ska ni till samma ställe klockan 4 på morgonen?
Just det.
Men det är mycket sådana där mikroaggressioner som man får hela tiden. Så här, trycker ner den.
Just det.
Till slut så blir man förbannad och sen samtidigt man rädd, för man kan inte säga någonting heller. Man kan liksom inte upp och gå ut och säga så här, men vad tycker jag om det här? Eller, ja.
Hur har du varit, Micke, när du har varit i den typen av länder? Har det påverkat dig? Har du varit det med Mike? För
nej, vi har faktiskt nog aldrig varit i ett land där... nej, det har vi inte. Där det liksom är... där det är olagligt. Men däremot så har vi ju varit... ja, men så här, när vi var i Houston, Texas. Då regisserade vi oss väldigt mycket ända tills vi kom till gaykvarteren.
Jag tänkte precis säga, inte Houston ändå det stället ganska...
Så här, det finns ett gaykvarter, men det är liksom, alltså, det är svårt att föreställa sig, för det är ställen så stora och det är liksom sådana avstånd, det är ju bil. Men vi bodde, i och med att han var stationerad där, så bodde han på ett hotell som var liksom så här, i ett ganska posh område, och där, alltså, det fanns en sån aggressiv manlighet. Alltså en sån här, eller, det är svårt att förklara det, men den är obehaglig.
Jag blir jättepåverkad. Jag är ganska, alltså när jag är kär i någon så blir jag ganska fysisk, och det är viktigt för mig att kunna visa det. Liksom. Så att jag kommer ihåg, men jag har varit i sådana situationer med folk som jag haft en relation med, och då har det varit... men jag har alltid fått lite ont i magen. Alltså det är liksom påverkat. Det blir, som du säger, det här mikroaggression, det är liksom att någonting som mol i en.
Ja, men fall det inte liksom är någon som följer efter dig och säger så här, nu ska du in i fängelse för att du har gjort det här eller någonting, så blir det små grejer hela tiden som man tänker på. Jag har så här jättetydliga minnen på när man varit typ i ett köpcentrum, man åker så här rulltrappa. Då hade jag kanske i vanliga fall så här kramat om och så här, pussat varandra eller någonting. Man står där, man bara, nu skulle jag i vanliga fall ha...
Ja.
Men typ, man tittar sig bakom. Är det någon som ser?
Ja, men du måste ju stanna dina naturliga impulser.
Ja.
Alltså att vara kärleksfull. För jag tänker att då... Och sen så har ni då... Hur många år bodde ni där?
Nu 3,5 år är det väl nu.
Det är länge
3, 4,
också. Det måste, hur påverkade det er kärleksrelation att bo i ett sånt land?
Alltså det... Man blir lite mer rädd, man blir liksom lite nojig av det här. Sen när man väl stänger dörren hemma, då blir det som att man får släppa ut allt på en gång.
Just det.
Och sen, det blir nästan som en sån switch som går, så får man gå utanför dörren. Så det blir liksom, ja, Jag vet inte.
Till exempel, hur blev switchen? Ni stängde dörren bakom er och beskrev vad som kunde hända då.
Nej, alltså våra konversationer mellan varandra är alltid...
Bilder, ja.
alltså vår konversation och hur vi beter oss med varandra är fortfarande likadan. Det är bara mer så att så fort man går utanför dörren så går man en meter mellan varandra typ hela tiden. Sådana saker är det väl.
Och innan, då blir ni mer fysiska med varandra då? Är det liksom annan typ av skämt?
Nej, men nej, det blir det faktiskt inte. Det blir samma, eller ja, okej, kanske inte när man är runt folk. Nej. Så, men... Nej, det har ju faktiskt inte förändrat sig jättemycket. Men det är mer det här att man lever i en bubbla. Mm. Och man lever liksom med någonting som ingen annan vet. Liksom som att man liksom har någonting som man inte pratar om.
Säger grannarna någonting?
Åh, gud, ska vi gå in på det här nu?
Nej, men jag tänker det är... De måste ju ändå till slut märka att här bor
det. Det har varit med om en jättetraumatisk upplevelse med våra grannar. Där vi har bott på två olika ställen i Singapore. Där vi flyttade in först så bodde vi som ett hus. Man bodde sex hus runt en pool. Och vi bodde där. Och sen så hade alla andra var familjer som bodde där. Det var expats också från Frankrike och Spanien. Men de hade barn som lekte i den här poolen. Och vi tyckte att det var lite överdrivet här, för det var ibland klockan 7 på morgonen. Så okej, den sidan som gick mot poolen, det var bara glasväggar, så det var 7 dörrar. Så man vaknade på morgonen av att det var någon som körde kanonbomber ner i vattnet, kastade bollar som så här studsade mot glasfönstret när vi ligger och sover. Så ändå så gjorde vi klagomål, så vi kan inte bo här, det är helt hemskt. Våra hundar blev så rädda så de låg och skakade liksom under bordet. Så de gjorde klagomål, och sen så nästa dag så skulle jag gå ut och grilla, tror jag det var. Så jag gick ut och grillade, och då kom hon, frun i huset bredvid. Har du gjort ett klagomål på oss? Jag bara, ja, förlåt, jag visste inte hur jag skulle prata med er. Jag såg inte er och vi liksom kan inte bo så här, för det var så högljutt. Men jag hoppas, det var verkligen inget personligt. Hon bara så du vet det, ni är de enda som bor här som inte har barn. Alla vi i det här området är överens. Och eftersom ni är två män så har vi faktiskt rätt till att anmäla er. Och dessutom det är olagligt i Singapore att vara naken i sitt egna hem. Och eftersom vi bodde med glasväggar mot varandra så har jag sett dig naken också. Vet du, du kan ordna i fängelsen, vi rapporterade det till polisen. Sen var vi tvungna att bo där ett år efteråt och hanterade.
Men gud, herregud.
Alltså det är som jag tycker så hemskt den där.
Men det här är inte ens lokalbefolkning. Det är liksom...
Exakt.
Europeer som kommer dit och så använder de det mot oss för att det passade inte dem, för de hade inte ens något, det var ju inte ens en vuxen som passade barnen när de var i poolen. Men de här barnen är kanske så här 7. Jag jobbar som simtränare, jag har varit simmare förut hela mitt liv, så här vattensäkerhet. Man kanske ska passa på barn när de hoppar ner och kastar saker, och sen så springer de liksom på vår uteplats och studsar bollar mot fönstret. Och
du bara går ut och tar bort alla de såna
flytsaker. Jag gick ut en morgon och sa till barnen, så vet du vad, det är väldigt tidigt nu, vi försöker sova, kan du vara lite tystare? Då kom hon runt bassängen, knackade på vår dörr, så bara, du ska aldrig mer prata med mitt barn. Om du har någonting att säga till oss får du prata direkt till oss, du kan inte säga det till ett barn. Det var inte så att jag gick ut och skrek något så här.
Men du var naken när du gick ut.
Ja, absolut.
Men också vilken konstig inställning. Inga vuxna får prata med mitt barn. Hur fan ska barnet någonsin lära sig hur till andra vuxna än? Och också, för det är också någonting så här, men det är inte så att du gick fram och sökte upp barn. Det var ju så här, barnet gjorde någonting.
Barnet väckte fönster, mig klockan liksom. 8 på morgonen.
Det var liksom, när jag var jättebakfull. Så att det är klart att man kan se till barnet.
Kan du vara lite tyst? Ja. Men gud, vad jobbigt också så här att bli polisad av din direkta närhet.
Ja, absolut. Att ha den här känslan då, komma hem varje dag och känna som att hela världen är emot en, och liksom du måste passa dig nu, för du kan inte typ, du kan inte ens gå omkring och så här, gå från duschen till garderoben och ta på mig kläder, utan jag måste stänga gardinerna först.
Just det.
Ja.
Men vad hände sen då? För om ni påverkade hur ni var i den lägenheten, det är ändå ert space, om man säger så.
Ja, alltså för det första så vågade jag nästan aldrig använda poolen igen.
Nej.
För jag tänkte till och med så här, alltså det går så långt och sen i sitt huvud, jag vågar inte gå in i typ, för okej, jag ser bara alltid i speedos. Så jag bara, nej, men du kommer de säga att det är någon så här homoerotisk plagg som jag har på mig och att jag liksom Jag försöker, jag vet inte, flasha mig för deras barn. Ja. Sen så när vi, om vi då använde poolen, så var jag helt supernöjd med att inte göra några ljud. För nu har jag klagat på att de gör ljud. Alltså, så minsta lilla grej. Så jag, typ, jag vågade inte ens grilla på vår balkong för att det var... Ja, vi hade folk över någon gång, vi skulle grilla. Jag bara, shh, alla måste vara tysta nu.
Och det, de sådana fester är så trevliga.
Ja, jag vet. Och sen samtidigt dagen efter så kommer deras familj och säger en buss med deras fotbollslag som skulle ha barnkalas i bassängen. Utan att säga till någon.
Men gud, och nu säger jag inte... Jag säger inte att ni gjorde någonting fel, men det är ju någonting. Jag är ju sån där att när jag bo, alltså, och nu, jag bodde inte ett land som är på det här sättet, och jag hade ingen pool utanför och ingen har väckt mig klockan 7. Men det finns ju någonting i det här med det, jag har också tänkt på det när man har blivit störd. Alltså typ, hur hanterar man grannar? Ja. Alltså är den jag tänker typ, nu hade ni ett problem under en längre period som var så här, men oftast när jag hör att någon har fest, då blir jag ju oftast glad, för då innebär att jag kan ha fest någon gång. Alltså så, om det är någon gång här och var. Jag tycker att, ja, att ha ett levande så här bostadshus är ju toppen. Men gud vad jobbigt. Men flyttade ni därifrån på grund av detta?
Nej, vi hade hyrt alltså det här huset i 2 år. Sen så där kontaktade Gud, vi bara kan inte bo kvar här. Liksom, så då flyttade vi till ett annat hus. Det är mycket bättre nu. Nu har vi jättetrevliga grannar.
Gud, skulle du säga att du bor där nu fortfarande? För vad hände?
Berätta så här var det. När vi flyttade dit så började jag studera. Så jag läste i 2 år och då hade jag ett studentvisum. Så det var inga problem. Sen när jag blev färdig med skolan så kunde jag inte få ett visum eftersom vi är 2 killar. Så de känner inte igen oss som familj. Så att jag har åkt in och ut på turistvisum i 1,5 år tror jag det är nu. Det jag måste åka därifrån var 90:e dag. Eftersom jag har spelat ganska mycket och rest väldigt mycket med det, så har inte det varit så jätteproblem. Men varje gång man kommer tillbaka så är det så här, ta fram passet, bara nu har du 18 stämplar här som du åkt in det sista året. Så blir man liksom ifrågasatt, har du en biljett ut? Ja, men då måste jag alltid ha en biljett ut inom den här tidsperioden. Vem bor du hos? Hur känner du honom? Vi är kusiner. Sådana saker. Sen nu i och med corona, så sista gången jag var ute och reste var i februari. Kom vi tillbaka 90 dagar. Jag hade väldigt tur för jag kom tillbaka 2 dagar innan de stängde gränserna. Men nu har ju tiden tagit slut och nu får man inte åka tillbaka för nu har de stängt alla gränser och min man får inte åka därifrån heller. För att med hans visum så får inte han resa ut och komma tillbaka. För det är en risk för dem också, säger de.
Så corona har liksom, corona gjorde att du var tvungen att lämna landet. Det gör att han måste vara kvar i landet.
Ja, och jag försökte att ansöka om att få stanna längre. Men jag hade inga goda anledningar till det tydligen.
För att du är bög.
Ja.
Och ihop med, men vad jobbigt, hur känns det? Du bara, jättebra, tack.
Nej, till en början så, alltså jag visste ju att det skulle hända hela tiden. Men på något sätt hade man väl hoppats att det skulle, hela coronagrejen skulle lägga ner sig lite. Att man kanske, att jag kunde åka hem till Sverige. För jag ville åka hälsa på min familj också. Men att jag kunde komma tillbaka. Men nu så är de har varit superstrikta i Singapore med allting. Så nu vet jag inte om jag kan komma tillbaka ens överhuvudtaget. Det är riktigt, riktigt surt när man måste lämna sitt hem. Mot sin egen vilja och inte veta när man som jag får komma tillbaka.
Usch.
Ja.
Vad jobbigt. Och hur håller ni kontakten? Alltså...
Nej, vi ringer och vi smsar konstant hela tiden. Nu är det också tidsskillnad.
Just det.
Och han har börjat på ett nytt jobb ganska nyligen, så han jobbar väldigt mycket, så vi gör så gott vi kan.
Ringer ni i FaceTime? Nu har ju 200, ringer ni i FaceTime, man är hundarna.
Men ja, hunden slickar på skärmen hela tiden.
Ja. Gud, jag tänker på det här alltså i att vara, för jag hör ju liksom i, alltså jag tänker som bög när man växer upp och så tänker man att man är, man inte hör till och man är alltså man försöker dölja vad man är. Alltså det är ganska enkelt att gå in i gamla så här barndoms, förlåt, jag hatar ordet trauma, men förstår du att man
utanförskap.
Ja, utanförskapet som man kanske kände, så att, ja. Ja, det är oftast det som jag blir så här. Jag kan ju bli gubben, alltså jag ska bli ingen ska säga till mig, alltså, för att jag minns hur det var.
Jag har ju fått sån här revolt också när man är där. Innan man bara, fan, flytta härifrån, så ska jag säga till alla, det är dåligt. Det är därför jag är här. Nej, jag ska.
du är dålig PR för sig.
men sen också när jag har bott, alltså, det är ju klart jag vill att säga liksom, ut till världen, så här, men titta, så här är det, sånt här händer. Men jag har inte kunnat, för varje gång om jag åker därifrån, jag så här, säger någonting, om man skriver någonting på sociala medier eller någonting, du vet inte, jag kanske inte får komma tillbaka.
Nej, just det.
Så jag kan inte liksom
säga, fattar, det. Gud, det är, alltså, ja.
Just det, så du kan inte proklamera din kärlek så mycket liksom, digitalt, så att säga.
Nej, jag vet inte. Jag hoppas inte att de följer mig på Instagram liksom.
Myndigheterna. Du bara, Singapore.
Jag bara, nu är jag mycket stun ute på semester igen. Åh, oh, vad härligt.
Just det, och
för, älskar dig, kusin.
Just det, och alla vi som känner det, det blir som att det är något snuskigt rollspel som ni har. Man bara, kan sluta kalla man där kusiner.
Cousin is the new daddy.
Exakt. Put that on a t-shirt. Men gud.
Incest is best, keep it in the family.
Om man tänker på liksom att daddy följer av liksom vissa... Det finns så vissa symboler i det, så här manlig, äldre.
Men kusiner, det är bara liksom, det finns inte så laddning. Det är liksom nät. Alltså det är bara, det råkar hända. Alltså där, det är grejer. Det finns en spänning där. Men kusin är bara, jag var lite lat.
Come on, mormors gener.
Eller desperat.
Ja, väldigt. Men jag måste säga, jag är väldigt imponerad. För att du har varit väldigt... när vi umgicks och sånt, så var du, tänkte du mycket på så här, vad händer med framtiden, vad ska jag göra, ska jag, alltså, vad ska jag plugga, ska jag satsa på musiken eller inte, så här. Du har gjort en jätteresa liksom, från att när du flyttade, det känns som att någonting hände med din, du blev liksom mer internationell, du har spelat liksom över hela världen som DJ. Kan du inte berätta lite grann om det, hur är livet som en internationell DJ?
Som internationell DJ, det har varit jättekul de sista åren. Det var ganska relaterat till att jag har bott i Singapore, för eftersom jag får inte jobba i Singapore, det betyder att jag inte kan spela i Singapore. Och sen så studerade jag också, en del av tiden jag studerade så studerade jag i Australien. Så då fick jag en koppling till hela livet i Australien, och jag blev bokad och började spela där, både i Sydney och Melbourne. Sen har jag alltid rest hem och spelat i Sverige. Sen blev jag bokad i London. Och sen så har det liksom utvecklats efter det. Det är jättekul, verkligen.
Är det så det går till? Alltså man bokar någon stor klubb och sen så rullar det på liksom?
Ja, eller egentligen är det, man måste ha, allting handlar ju om kontakter egentligen. Och det är någon som känner någon,
förlåt,
som
ser, förlåt, då får man säga end looks. Men visst är det lite så? Ja, det finns ju någonting självklart. I de här stora världklubbarna, man ska stå, de står med bara på.
Ja. Fast det är också för mig.
Jag försökte inte förringa din DJ-kunskap. Det blir bara alltid.
Nej, men jag förstår vad du menar. Men det har också blivit för hela allt det här när jag spelar. Jag spelar så här ofta i harness, jockstraps. Men det har blivit nästan som en protest mot att bo i Singapore. För när jag åker därifrån så bara, då jävlar liksom. Ja, men nu ska det vara liksom sex bögar som har sex här borta. Och så ska det vara stenhårt liksom, med allting som går emot det som jag bor i.
Just det.
Så det, var, det är din ventil från allt.
Ja, här, precis. Så nu kommer jag att bli mer påklädd.
Yeah, right.
Nej.
Men inte den, för jag kan tänka så här, det man... jag tänker mig också att man är, när du reser, jag vet också att du lägger upp dina spelplaner lite grann så här, så är, kan det vara ganska många spelningar efter varandra. Så jag tänker ibland, du vet, ibland när man själv går på fest tredje dagen i rad, och jag vet att du jobbar, så det är inte samma sak, men samtidigt så vet jag, det är den miljön. Dag tre att klänga på sig den där jockstrappen. Hur tror du den?
Du vet, de står upp av sig själva.
Så här, lite ont i ryggen, du har stått och försöker klinga på den här droppsträpen och bara,
nu kör vi. Det finns definitivt en så när man reser ut och gör det här, det blir, alltså, för mig, jag har så kul, och sen så får jag träffa så mycket kompisar som jag vill träffa igen, och speciellt när man träffar folk som verkligen tycker om det jag gör, och de kommer ut bara för att träffa mig, och det är jättekul. Sen så finns det de här kvällarna när det är jobb liksom. Men det är väl samma som alla, herregud, att gå upp på morgonen, för mig blir det så här, gå upp klockan två på natten för man ska börja spela klockan fyra. Men alla har väl de kvällarna?
Jo, det är sant. Men, och vissa dagar är kul på jobbet. Här. Men jag tänker också att det är, det finns ju någonting i att vara, alltså så här, vara, att behöva vara, alltså vara på, för de, ja. Alltså, och den, så det är ju någon, det är ju även en show att vara DJ, tänker jag, och ibland,
ja, till, ja, till en viss del. Men för det mesta så tycker jag alltid är kul. Alltså det blir alltid, det kan vara jobbigt om man har rest mycket, det är så här tidsomställning, man, typ, man vänder helt på det, sen, för om man vänder på dygnet, ska man vända på dygnet en gång till, för man jobbar mitt i natten. Men för de mesta gången när man väl kommer dit så är det jättekul. Mm. Ja, så jag klagar verkligen inte.
Men vad, vad känns det som att du har hamnat rätt? Är det det du vill göra?
Ja, det känns som sista tiden i alla fall att man har fått något momentum, man har blivit efterfrågad. Mm. Det är lite läskigt nu när det, med corona, för det finns liksom inga möjligheter att fortsätta det här. Så det är nästan som att man har jobbat så hårt, man har liksom, det har, alltså inte offrat så mycket, men liksom man har spenderat så mycket tid och energi på att få ett momentum, och sen så helt plötsligt så tar allt bara stopp. Och så vet man inte när det man kommer ens få en chans igen att nå ut dit, och kommer det finnas möjlighet att få göra samma sak som jag gjorde förut. Och jag hade mål och saker jag ville göra innan som jag jobbade mot att liksom få uppnå, liksom hur, vad kommer hända med det nu? Så det är väl mest den.
Ja. God, jag tänker att den vad man, det är ju något, det vi har pratat, nämnt det lite grann, att det finns liksom också någon, när det kommer till folk som vill nå, alltså vill göra sin grej och kanske ha någon form av following, det finns också många som möter upp och vill stötta sånt, ja. Så det är väl någonting som är positivt.
Men sen vet jag också att jag har fått en plats du som är väldigt privilegierad. Ja. Det är väldigt, väldigt hård konkurrens och det finns säkert massa andra personer som kan göra samma sak som jag gör. Och då vill man verkligen, man uppskattar verkligen det när man får den chansen att få göra det man älskar. Och
du vill vara kvar.
Ja, och jag vill vara kvar. Så man får, ja, utnyttja tiden nu när man inte kan göra det till någonting gott.
Men jag tänker, vi ska faktiskt få lyssna på din nya singel sen i slutet av programmet, tänkte jag. Så kan vi få höra lite grejer.
Men för våra lyssnare som inte har varit på någon spelning, vilken typ, hur skulle du beskriva musiken som du spelar?
Jag skulle beskriva, det är min egen åsikt. Jag spelar sexig techno och tech house som man dansar till i en svettig klubb klockan 4 på morgonen och man vill inte gå hem.
Jag tycker det här är så himla roligt, för att jag har ju hört det, jag tycker att du är riktigt bra. Men när folk nämner de här genrerna,
det är så svårt att hänga med.
Är det så den här musiken kallas, tänker jag då. Jag fattar inte riktigt det här.
Nej, men du satte ju en kontext till det, så jag tror inte alla som, om man inte lyssnar på det, så vet man kanske inte vad de heter, genren. Men däremot kan man förstå alltså, typ vilken typ av klubb och vilken typ av tid.
Precis.
Det är alltså, det är techno house musik, det är alltså ganska repetitiv musik, det är inte popmusik. Nej. Överhuvudtaget. Men jag försöker alltid att ha referenser till queerkultur, till disco, väldigt mycket så här divas roliga saker som händer. Sen så kan det bli ganska mörkt och hårt, men det är poängen också.
Men just så här, vi återkommer till det innan, när du presenterar singeln sen som vi ska få lyssna på, så kan vi gå vidare och ta ett litet ämne däremellan.
Ja.
Toppen.
Vi har ett lyssnarbrev från en lyssnare som har ett ämnesförslag. Han skriver så här: "Hej bögar, jag är en medelålders kille, 35 plus. Mina sommarsemestrar består till stor del av att åka runt i Sverige och kampa med husvagn. Som bög känner en sig ofta som en lite udda fågel på campingarna. Där är mest barnfamiljer och dilfar och pensionärer. Camping och husvagn är väldigt vanligt och populärt i Sverige. Men ofta ses det som lite töntigt av de som själva inte utövar denna semestervariant. Åker ofta runt själv. Då är den också lite udda i det sammanhanget. Vad tycker ni om en sommar i Sverige med några ton frigolit bakom bilen? Finns det fler ensamma bögkampare i Sverige? Det vet jag att det gör, men de är inte så många och lever lite i skymundan." Du fnissar, Robin.
Nej, men det är så himla gulligt brev. Också typ att jag, Jag är så himla dålig på den här, alltså på att kampa sånt. Så jag förstod inte. Jag
bara, ton frigolit.
Nej, jag bara, men det var mycket lättare att åka ut med husvagn om du tar bort frigoliten. Det blir mycket stackars bil. Och så är det så här praktiskt. Måste vi dra mycket mer bensin då? Och är det, vad använder han den till? Bygger han någonting då med den? Alltså det tog en jättelång tid. Och sen så bara, ah. Alltså jag var ganska i det praktiska att lösa hans problem med frigolit innan.
Men Robin, om någon säger camping, får det, har det en töntstämpel eller mer töntig stämpel eller mer cool stämpel för dig?
Nej, men jag har lite dubbla känslor. För nummer ett minns jag att min mormor och morfar hade en husvagn, så att min syster bodde mycket hos mormor och morfar när hon var liten, så i 7 år mellan oss. Så att när min syster typ var 5 och jag inte fanns, då fick hon vara ute mycket med mormor och morfar i den här campingen. Mm. Och det hörde jag liksom, när jag var 5, 6, 7 fick jag höra att Jenny minsann var ute i den här jävla camping och liksom, så det fanns liksom en återkommande fråga från mig som, varför får inte jag vara med i den här campingen? Så att jag spände min barndom att liksom glorifiera att få vara ute på camping. Och då var vi ute på någon jävla båt min pappa hade. Så att jag tittade på en båt och tittade ut mot campinglivet och tänkte lite gräset är grönare.
The wonderful life of camping.
Exakt. Så där, det är liksom så här, det är den här kanske de känslorna kring som jag hade när jag var barn. Men nu är det väl, tänker jag, att det finns någonting i att det börjar bli trendigt igen. Det är väl min lilla spaning att folk, och kanske speciellt nu i coronatider, att folk mer och mer vill campa i Sverige.
Glamping.
Ja, men exakt. Glamping finns stort. Ju liksom. Ja. Nej, men ja.
Okej, okay, så det är din relation. Linus, vad är din relation till camping?
Min relation till camping. Mina föräldrar skilde sig när jag var 11 år.
Var det ditt fel?
Du, det är en helt annan historia.
Vad gjorde du för att de skulle skilja sig?
Men det var ju det här med kusiner och så.
Just det.
Men då tog min pappa och mina systrar oss på en campingsemester som var jättefin. Det var lite så att få tillbaka familjen igen, och vi fick, man liksom blev väldigt intensivt. Man, liksom, man spenderar alltid tillsammans på en liten utrymme och jag tyckte det var jättefint på västkusten.
Just det.
I Sverige. Ja.
Ja. Är det din enda campingupplevelse?
Jag tror. Vänta, jag har campat med mitt ex och hans 2 barn en gång. Men det var inte lika kul. För att det var 2 det barn med.
kan ni gå ut nu, barn? Jag kan ta en boll och kasta ut den.
Nej, men det är inte hundar.
Jag bara, för då skiljer man hundar och barn. Apport!
Nej, men det var ju också kul, men det var väl mer, det var lite krystat och det var lite konstigt. Ja.
Men gud, för han undrar ju lite grann alltså så här, om det finns fler om man kan tänka, alltså så här, vad tänker du då, Micke?
Nej, men jag tror att jag verkligen förstår hans fråga, för att jag har ju upplevt, tror jag, alla spektrum av camping. För camping kan ju vara så mycket. Det kan ju vara det här att hajka ut med ett tält och campa och så. Och med att min
kille
är ju liksom, han var redan friluftsintresserad innan det här. Så vi var till exempel ute och campade i Tyresta nationalpark en sommar. Det var verkligen en väldigt fin upplevelse. Men jag upptäckte att jag gillar inte att sova i tält. Det är någonting som är klaustrofobiskt. Jag är inte klaustrofobiskt normalt, men sova i tält. Men, och sen så när jag var barn så åkte vi ju på husvagnssemester. Så att jag fick uppleva den biten också. Men jag var ju, jag hatade min styrpappa och tyckte att allting var jättetråkigt. Så att jag, liksom, mitt minne av dem är att jag hela tiden hade med mig serietidningar och böcker. Så det var liksom bara det jag gjorde hela den. Så då tyckte jag inte det var så roligt.
Så man bara, vad mysigt.
men jag tror att jag hittade ett lugn och ett mys i det. Så att det liksom, så att det inte så att jag minns att det var jobbigt, men det var så här, jag var inte en del av det här campinglivet.
Nej, det var så bara för en av de här sidorna var utbytt mot något lite egen tid, så fick lite egen tid, lite mysigt.
Exakt, när du låg och spelade, när du låg och läste tidningar, fick din styrpappa och mamma fick lite tid.
Nej, ja, kanske.
Men bara, vad jobbigt att han läser så mycket där ute.
Gud, det är en bild jag inte vill ha.
Varsågod. Tack.
Nej, men och sen
hela,
så
hela kvällen.
För några år sedan så när vi var i USA så hyrde Mikes pappa en husvagn, en sån här stor som kallas för fifth wheel, som man behöver en van, som man kopplar på det på en van, så den är liksom ganska stor. Och så skulle vi göra en familjetrick, så det var han, Mike och jag, hans pappa och Mikes syster. Och så gjorde vi liksom en, och då åkte man ju till sån här riktiga amerikanska campingplatser som inte vi har i Sverige. Nej. I Sverige så är det så här, en campingplats är liksom så här trailers som kan stå ganska nära varandra på en asfaltsplan, och sen så kanske liksom, det finns kanske lite mindre parker.
Här är en slang vatten.
Ja, men det är så här, de stora parkerna är ju liksom, det är lite, liksom, ja. Men i USA så är det så här, du vet, de så här, du kör in med en hel jävla trailer, alltså du kan köra in med en buss på en plats, och sen så har du så här träd bredvid så att du har skydd från grannarna, alltså du vet, så här, det är så mycket utrymme, alltså du vet, tänk att du kan backa in en buss på de här ställena.
Det är som att man får en egen parkeringsplats som är liksom avskild mot alla.
Ja, i grönskande, och liksom, och så finns det el, och de här lyxplatserna har till och med så att du kopplar på inte bara vatten utan också avlopp, så du inte behöver liksom tömma tanken och sådär. Och liksom, så det är liksom tre olika dimensioner, och det måste säga, den typen av glamping, det var väldigt härligt, för allting där jobbiga med camping försvann. Mm. Och vi kunde faktiskt spendera ganska mycket tid ihop. Mm. Och det var, jag tyckte det verkligen var en av mina favoritsemestrar med Mikes familj.
Jag undrar en sak kring det här, också om det finns andra där ute. Alltså, vi bögar ju ganska bra på att så här sexualisera olika saker. Så det finns ju någonting i camping estetiken och även kanske i logistiken kring camping som är liknar truckers. Mm. Som är alltså rest stops och det här liksom, man är ute med bilen, det är flyktiga möten, alltså massa sådana saker som egentligen är ganska perfekt för alltså som alla, ja, men, så här, som skulle passa liksom någon form av, ja, men hookup-kultur eller populärkulturellt sexualiserande. Jag tänkte med en gång på truckers, alltså så här, som är man drar in någonstans, och även det här du nämnde nu, så här, man duschar, alltså gemensamma duschar och sånt där. Så jag undrar, och vi är ju nu, för man kan ju se lite grann att det finns någon liksom en uppsving kring Sverige, att turista i Sverige, att åka runt på det här, och om man ska vara krass så är när någonting slutar vara liksom så familjärt, och då kan bögarna ta vid. Undrar, vi kommer snart upptäcka camping och we will make it gay. Så alla straighta där ute, beware, om 3-4 år så får man så här, en och en i båsen så det, ja, gud.
Fast tror du verkligen, tror du att cruisingkulturen kommer att överleva apparna?
Ja.
Ja. Jag tror så här, jag tror att bögar kommer hitta sätt att knulla på överallt på alla sätt.
Cruisingkulturen har väl nästan liksom, det har väl nästan blivit ett backlash mot alla datingapparna.
Jag har ingen koll.
Nej, inte heller. Jag använder inte.
Oops.
Jag bara tänker logiskt.
Ja, just det. Nej, men du menar att det finns något, kanske.
Men jag tycker att jag har märkt att det har blivit så här, hela datingapparna, så efter det så har det blivit något så här backlash, att folk helt enkelt, att det blir något autentiskt med att gå på alltså cruising miljö.
Mm.
Alltså jag kan ju till och med märka det som jobbar ute, att det finns mer och mer fester där det blir att ha ett dark room och allt det här, det blir mer, alltså det blir någonting, en säljpunkt som är jätteviktig.
Just det.
Men verkligen. Stora fester. Det blir så här, a dark room, och det är liksom, åh gud vad kul.
Det står på affischen. Ja. Alltså, ja. Men verkligen, jag har inte tänkt på det, men det är ju en för det, jag tänker också, och för svensken så har vi är ju så himla långsamma på allting. Alltså det tog ju så lång tid att kunna vara öppna med våra sexuella preferenser på social, alltså vi bara,
söker
vänner. Man bara, alla vi bara liksom kuk, det är liksom det enda så här, det vet vi ju, det, alltså vi kollektivt vet vi om det, men vi bara vänner, det tog så långt. Och sen så började folk hitta till så här gay Romeo och sånt här, där liksom alla hade Alla hade sexuella preferenser. Och där någonstans så började liksom svensken på något sätt. Ja, vi började visst försöka. Och sen kom Grindr och nu är vi här. Så jag,
men gud vad roligt, vet du, på ett sätt så är det så att sociala medier har liberaliserat svenska bögar. För jag tänkte så här, utan dem så hade vi kunnat fortsätta det här Mr. Hijack och Mr. Beteendet. Åka till Berlin och vara totala slampor. Och sen så komma hem och bara...
Verkligen?
Ja.
Verkligen. Och tänk, när vi är mer globala, det har jag tänkt på så här nu... Jag har Grindr i perioder. Jag tröttnar också på för att också jag kan vara, ja men det har jag sett i en avsnitt. Men jag tröttar på att det blir så det blir lite det tar tag i en och sen så är man i den och sen så utan att det ens en gång är kåt så bara sitter jag där. Blip, blip, och man bara åh, det är så ointressant. Men när man varit utomlands så kan det vara så här, då har jag hade en period där jag var det kanske var mer sexuellt explicit i min Grindr profil för att jag bara kände mig mer fri att kunna vara alltså och jag kan nog vara uppe med vad jag tycker om men kanske inte typ så här, det här vill jag ha nu. Alltså så. Men att där kunde jag känna det. Som jag nog har, nu kan jag nog vara mycket mer, alltså jag bara är transparent med att jag, nu kan jag nog vara mer så här, det här vill jag ha nu även i Sverige. Så det känns som att vi närmar ju oss någon form av att man är bekväm med att ändå säga vad man faktiskt är ute för efter och inte bara vad man låtsas.
Varför tittar du på mig?
Men camping då? Alltså, vi bara
tillbaka.
Förlåt kära. Vi bara drog
som sagt, de började kanske vandla till sex.
Vi bara drog ner din fråga i smutsen. Det blir så hemskt mycket ursäkt. Men det verkar ju mysigt för övrigt. Alltså, så här, vilken mysig kille att åka runt med. Så att liksom... Jag kan tänka mig åka på campingsemester. Jag tror vi till och med pratade om det för något år sedan, Mikael. Kommer du ihåg det?
Ja, ja.
Vi bara, ska vi hyra en jävla husvagn?
Vi har ju, vår kompis Samuel brukar ju, de har ju en just liten sleeper van som de åker runt med. Det verkar vara helt fantastiskt. Alltså jag tror på riktigt att jag skulle kunna övertyga min sambo att vi skulle investera i en sån här, Mercedes gör en sån här typ terränggående van som är populär att göra om till ett mobilt hem. Och de är så här lite dyra men de är så här, de är fantastiska, du kan verkligen åka med dem var som helst. Och jag tror att jag skulle så här, alltså att föreslå till marknaden att vi skulle köpa ett dyrt hem, det skulle inte gå hem, men det här jag skulle bara, ah, men det är...
en camper.
Jag kom faktiskt på det att jag har varit på jättemånga campingresor men jag har... nej, men jag tänker, när man tänker på camping så tänker jag alltid att det ska vara husvagn eller husbil eller någonting. Men min och min familj, vi åkte till typ Legoland när vi var lite och Disneyland i Paris. Men då åkte vi bil hela vägen ner och vi hade bara ett tält med oss och bodde just på camping. Men jag har helt glömt bort det. Det har inte någon ny åsikt om det. Nej, men det är jättefint och jättemysigt liksom att få vara med familjen.
Men då tänker jag, när man var lite, alltså ens upplevelse när man var liten om saker, så finns det ju någonting att ta tillbaka den upplevelsen, att man kan göra det på sitt eget sätt. För jag vet att till exempel jag var inte så för, alltså, vi hade båt innan mina föräldrar separera, så då var jag ute med pappas båt och så jag hade ganska länge en åsikt om att vara på båt för att det var min barndoms upplevelse, så jag tyckte inte det var ingenting jag ville upp till liksom jag var 30 och sen fick jag nya upplevelser och det var ju fantastiskt för då var det vuxna människor jag tyckte om som kanske tyckte om att vara på båt på ett annat sätt, till exempel ha bra mat och sova gott. Alltså, så, nej men då, och då fick jag en annan upplevelse
och då började jag älska Viking Line. Hey.
Typ att man kan vara på båt och handla samtidigt.
Exakt, himla bra.
Diskotek.
Tax-free och disco. Och kräks rum. Ja, men gud.
Men jag fattar det också. Det är en helt annan sak att vara på båt med vuxna. Alltså jag tänker också, så här, jag skulle absolut kunna tänka mig att åka på husvagnssemester nu som vuxen. Men som barn, det var inte så att jag bara, woho, låt oss göra det här.
Jag tror att för några, om någon har sagt, alltså det har ju hänt någon senaste år. Nu tycker jag att det känns som att det finns något som lite han frågar också, skulle ni kunna tänka, alltså vår inställning till det. Jag tycker att det verkar typ trendigt att åka med campa nu. Det är någonting som är
ekologiskt.
Ja, men alltså det är liksom klimatsmart. Det är liksom att vara när, alltså om man tänker i Sverige och inte ta sig utanför och upptäcka Sverige. Alltså det finns någonting som är lagom nationalistiskt. Alltså en stolthet över Sverige utan att vara nationalistisk.
Ja. Vet du, nu hör jag en spaning här.
Skryta av naturen, inte kulturen.
Exakt! Ja, verkligen!
Fast jag har en spaning här. Jag tror att om vi tar den genomsnittliga bögen då som normalt semester väldigt mycket utomlands, har svårt att njuta av en Sverigesemester för att upplevelserna är
inte lika, nej, inte begränsade, men de är mer lågmälda och på ett annat sätt. Så här, är du ute, så här, du kommer till en ny stad hela tiden, eller till en stad som du älskar vara i, du går på klubb, du liksom, är du med? Och sen så här, för att jag tänkte på det nu, för vi var nere och på min mamma i helgen, och hennes sambo jobbar på skogstjänsten, och de har restaurerat en ett kärr där, och då så skulle det här hända på söndagen, så de skulle inviga det, så då gick jag dit liksom bara så.
De har restaurerat ett kärr, ja. Och då går man dit och inviger.
Ja, för det är ett restaureringsprojekt som Länsstyrelsen i Sverige gör, och det är för att vi har under 200 år dikat ur våtmarker, så att Sverige har lika mycket mer koldioxidutsläpp från de torrlagda markerna än i all vår biltrafik. Så att nu håller man på att restaurera vissa, för att det är viktigt, dels för det och också för att så här, insekter och insektslivet, som man vill få upp fler insekter, fler fåglar och liksom.
Var det champagne i snittar?
Ja, här, precis, nej, museerande, det är väldigt så här, det är allting i länsstyrelsen, ja, och kommunen.
Lermask.
Så men det jag vill komma till är att det här var liksom ett event så här, hela så här, det var, jag tänkte så här, hur många kommer vara där? Det var så här, SVT var där, lokala SVT var där och filmade, och sen så när man började lyssna på det, så det var jätteintressant. Jag har aldrig tänkt på att vi under 200 år har gjort det här, och de liksom hade byggnader som jag trodde var så här, ja, men de är väl intressanta om de är från 1500-talet, vad är det för intressant med 1920-talet, men det var jätteintressant liksom, så. Men de upplevelserna är ju helt annorlunda, de kräver ett tålamod som jag tror att man måste liksom, man måste odla det tålamod, man måste verkligen söka efter den upplevelsen, för annars så blir det så här, ja, men nu har jag sett det, okej, vi går vidare. Men liksom var kvar en stund, för att när jag kom dit så här, vi var där i 2 timmar till slut, jag bara, det här var faktiskt jätteintressant och jättefint, och förlåt, men det såg jättefult ut, för att våtmarker som återställde är inte fina.
Nej, just det, men vad stod det? En plätt av något brett. Ja, applåd.
Men också sen någonting fint, det finns någonting fint, att så här, Sverige gör det möjligt till ett event, och sen så upptäckte jag att det finns liksom lite så här fornminnesmärken där som är liksom från äldre tider. Det är så här, man fick läsa lite om Sveriges historia, det var en fin upplevelse. Men det jag tänker, att det var inte det här åka till New York eller Barcelona eller Berlin. Nej. Eller London eller Amsterdam.
Jag tror att det har väldigt mycket att göra med vad man är i livet och vad man vill uppleva. För att jag kan tänka, alltså, om jag tänker på mig själv, så hade jag nog inte velat åka på camping just nu, för att jag är i en fas där jag vill upptäcka mer, jag vill uppleva allt det här som är. Och sen så är det väldigt begränsat också när man är homosexuell, att vi lever i ett utanförskap hela tiden. Vi söker alltid nya kontakter och nya upplevelser där vi får känna oss som hemma, och en campingplats med barnfamiljer kanske inte är nummer ett.
Verkligen, det var normen.
Ja, precis. Ja. Jag kanske tänker att det är därför det inte har varit.
Verkligen.
Jag säger inte att det inte kommer att vara i framtiden, men jag tror att det har väldigt mycket att göra med det just nu.
Gud, du verkar sätta verkligen finger på något. Det måste vara, alltså, jag har inte tänkt på det på det sättet, men det, för också kan man ju vara så. Jag vet inte, att jag hade ganska många år där jag bara reste till storstäder, och sen kan man ju, och jag också vara så här, typ, att det var, att jag kände lite skuld för det, är det att jag alltid vill ha tempo så. Men det är det inte, utan det handlar ju snarare om att i storstäderna så finns det en miljö och kontext där jag känner trygg.
Det är där vi träffas, ja. det är det vi gör liksom.
Verkligen.
Eller inte alla såklart, men det finns en i homovärlden liksom, en kultur där nu samlas vi här, vi gör det här.
Men jag tror att det finns, jag har för mig att det ringer någonting i att det finns någon form av bögcamping. Alltså det har varit någon gång någon så här, ett gäng som har åkt på någon slinga och bögkampat så här runt Sverige. Det vore ju fantastiskt. En bögkaravan för övrigt som åker runt Sverige. Alltså ett Sverige långt
on wheels.
Bögministeriet 2019, ja. Gör en tår.
2019,
förlåt, men 2020 är så för jävligt, så jag önskar faktiskt att vi kunde skruva tillbaka. Ja. För apropå denna sak så hörde jag idag att 2020, grattis, har en 89% chans att vara det varmaste året hittills i världshistorien, eller i alla fall, ja, i alla fall i den historia som vi har liksom samlat och kan någonting om. Eller i modern historia ska jag säga. Och det är bara baserat på väderdata från de första 5 åren, januari till maj, för att de har varit så himla varma på vissa ställen.
Men vet du vad det är bra för? Camping. Vi tar en jingle på det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Linus, jag vet ju faktiskt att du lyssnar på oss när du är eller var i Singapore innan du blev utkastad.
Past term.
Ja, så du lyssnar på oss och det var så då borde ju du veta vad fag eller gag är för.
Ja, nu nej men nu kör vi.
Ja, berätta vad är en fag eller gag?
Fag eller gag är bögministeriets hissa eller dissa.
Precis. Så att när man någonting är fag då låter det så här. Och någonting är gag, då låter det så här. Exakt.
Och det låter lyssnarna avgöra på ljuden vad det innebär.
Det är ju någonting bra, det är det. Okej, okay, så att fag eller gag, plant dads. Det gillas.
Ja, men det är bara för att jag börjar nu liksom återupptäcka där vår uteplats. Bara, plantor.
Har du någon relation till?
Jag älskar plantor. Synd att jag bara tar död på alla.
Du bara, du ska aldrig bli pappa.
Nej,
jag älskar mitt barn, men det dog.
Nej, jag vet. Fan, jag lämnar dem bara hemma i några timmar.
Ja, exakt. Okej, fag eller gag? Att ha städerska.
Vadå?
Nej, men du var så himla... Berätta, varför tvekar du?
Tvemodigt. Du vet ju varför du frågar det här. Vi har en städerska, hushållerska som bor med oss i Singapore. 24 timmar om dygnet.
Just det.
All the time, never is away. Nej, det är en väldigt lyx. Väldigt,
jag känner hur stressad jag blev nu.
Nej, men det är anledningen till varför vi skaffade det var för att när vi flyttade, vi har två hundar. Mm. De här hundarna flyttade ihop ganska nyligen innan vi flyttade.
Ja.
De hatar varandra. Mm. Så fort de är ensamma, så fort det är minsta lilla ljud så börjar en skälla. Sen så är de en pakt nu, så då ska de skälla tills det...
Mm.
Ja, så det tar aldrig slut. Så vi kunde inte lämna dem ensamma hemma, alltså 15 minuter. Vi fick klagomål när vi bodde här i Stockholm och vi lämnade dem 15 minuter för att det var, de skällde så mycket.
Ja.
Så vi sa, ha hunddagis, båda två kostar jättemycket.
Ja.
Skaffa en hushållerska som bor med oss hela tiden, städa, laga mat, fixa allting. Det var mycket billigare.
Mm.
Så då gjorde vi det.
Och så himla roligt att gå. Alltså det är också en del av kultur.
För de som tänker att det är slavarbete så, nej, vi tar väldigt gott hand om henne. Hon har väldigt mycket mer frihet än alla andra har. Jag har ett väldigt stort komplex för det här, för att jag var själv när jag flyttade dit. Jag bara, nej men gud vad hemskt.
Ja.
Nej men alltså, jämfört med hur hon har levt innan, så har hon det helt fantastiskt nu.
Ja.
Plus att de älskar hundar, så det är jättefint.
Det är också roligt, för det finns också skit i det, men det är bara roligt det här ångesten.
Jag kan ju bara säga så här, gå tillbaka till det här med att vara homosexuell i Singapore, det är olagligt.
Ja.
Att ha en utomstående person som bor med en.
Samtidigt.
Alltså, hon vet ju alldeles för mycket.
Ja.
Nej, men alltså, vi köpte en sexsling en gång som vi byggde upp så här.
En knullgunga.
Ja, en knullgunga som vi byggde upp i ett litet rum. Så vi var så här, hur fan ska vi förklara det här? Vi bara, nej men det här, du vet, Har du talat om T-Rex? Du vet henne, man ska ta henne och dra en siren. Så ändå så kommer vi in i det här rummet. Då står ju hon och säger, nej men jag tränar bara lite. Och
hon bara, hon tog ju arm.
Liksom. När man så här, drog sig, du vet, så här, som att jobba med
det är ett system med mobilen.
Ja, ja. Kroppsviktsträning, nu kör vi. Hon bara, jag ska bli fit nu.
Vad bra, för min nästa fråga är knullgung och
knullgung.
Knullgung och knullfägelgäg.
Men alltså, vill man ha dem så tänker jag så, men jag det är inte så att jag bara så här, vi måste ha ett rum där man ska ha en. Det är inte så, men att man har en. Fantastiskt. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att det är en grej som också så här, är lite mainstream. Jag tänker på
mig.
Nej, men att, liksom, att det förekommer i någonstans liksom, även i mainstreamkulturen, det är inte bara en bögrej.
Ja. Nej, men jag kan vara så här, om man knullar någon som står på en säng, alltså det finns också något, beroende på hur lång man är. Alltså, jag kan säga så här, korta ben, så kan det också vara något sånt här. Alltså, beroende på hur lång personen är, det är väldigt svårt att säga. Ja. Man börjar känna att det är väldigt mycket manövrerande på en säng. Där folk, det finns kramp och man bara, det är ju lite enkelt när man har en knogel.
Jag blev insåld på det här för att när vi köpte den så blev jag tillsagd att den här är ju mobil. Man kan ju ta med den. Man kan bara packa ner den. Så här, jättelätt. Nej, men det är det ju inte. Det är liksom som att bygga 3 billig bokhyllor och så väger den jättemycket. Och jag tog upp ett helt rum. Det är liksom så här, benen går ju från, liksom som en båge över hela rummet.
Just throw it in your bag.
Ja, casual. Lite staycation. Vi tar med den till hotellet. Nej.
Maybe it's Maybelline.
Ja, eller hur?
Toppen. Men knullgunga var vi för båda. Ja. Då går vi vidare här. Fag eller gag, att sova i sked.
Nej. Nej, förlåt. Att sova. Att
du måste
sova.
Vad var ditt?
Ja, men jag är nog kanske lite inne. Sova, nej, men somna.
Fin idé, men...
Jag måste säga hur det är att sova med dig, Linus. Du är ju
våldsamt.
Du är väldigt, alltså du är ju världens varmaste, svettigaste person. Men också så här, som också så här, det är någonting som händer så, men du också så har en grej som man försöker så här skeda dig. Så när vi dejtar så man försöker gå så här, men det är mysigt, man somnar ihop och sen så inom 5 minuter då har man liksom bara, och så har man fått en armbåge i ansiktet. Och du är inte heller att du vaknar när du har armbågar på, utan du sover vidare. Men så det är liksom
det är kränkning och ett övergrepp som inte erkänns.
Det är ett 8 timmar långt övergrepp som liksom där. Så att det liksom, det blir ju, det är gulligt så här. Åh, vad vild han är. Så bara, ja, men det är lite ont.
Vad tycker din kusin om det?
Men är det så fortfarande?
Ja, det är fortfarande likadant. Jag har blivit till så väldigt många gånger. Första gången vi träffades, första gången vi sov tillsammans, då låg han bara, åh, det skulle vara så här gulligt. Nu var så här, han är somnad, nu ska jag titta lite på honom. Så låg jag så med armarna under kudden och så helt plötsligt bara, boom, rätt in i säng, vad heter det, sängbrädan. Ja. Han bara, fan är det här?
Men du är lite som en sån här, vad heter den där, det är alltid bara vissa kroppsdelar också. Det är som att en arm, så det är svårt att parera. Det är inte så att kroppen,
men du får insomningsryck alltså.
Ja. Fast jättevåldsamma i
fast,
typ en
fast
arm.
Fast även när jag sover mitt i natten.
Men inte bara insomning, det är hela natten.
Ja, okay. Men är det våldsamt? Men...
Du ser att det finns en dramaturgi här. Jag bara, sova i skit.
Men sen finns det också från mitt perspektiv. Jag bor i Singapore och sover i sked.
Åh, herregud.
Det är svettigt och det är varmt. Men sen ska man så här, försöka jämna ut det med aircon. Så vaknar man upp och ligger i en storm. Och man vill ha täcke.
Jag är lite mer linje så här, för att det är så här, det är härligt att sova sked om man bara ska ta en tupplur. Då kan det vara det. Men hela natten, då är det så här, det är mysigt att skeda en stund.
Då är jag som mest aggressiv. Jag gillar inte att sova tupplur.
Det är din undermedvetna.
Det är inte så omedveten slagen. Du slåss jag på riktigt. Ni ska lägga oss ner till en liten tupplur nu. Jag bara, nej!
Okej, vi går vidare. Fag eller gag, kukringar. Härligt, och unisont. Min spaning är väl, kukringar, är det inte på nedgång? Det var några år sedan det var liksom...
Nu, som det du nådde sin topp.
Ja. Som nådde sin topp. Vi går vidare, vi inte gå in på
kukringen når sin topp, en bok av.
toppen av kukringen av fag eller gag, poesi.
Wee!
Jag var tvungen att ha en liten eftertanke.
Nej men så här, jag tror att jag skulle så här, om jag hade varit för 15 år sedan hade jag sagt oui, men inte menat det, för det är för att man ska säga det. Men jag tror att jag har börjat uppskatta det väldigt mycket på sistone, för att jag så här, om man börjar läsa bra poesi så fattar man hur mycket det för mig det är så här, men det är ju bara att de har skrivit ihop ord och det är ganska kort, but it's a lot much, men när man väl kommer in i det så är det är helt fantastiskt. Alltså man kan uttrycka så mycket med så små nyanser. Så jag tror det handlar om vad man...
Du var tycker. Same.
Nej. Jag tycker, förut skulle jag tycka att det kan vara lite så här blödigt, lite pretentiöst. Ska jag sitta här och bara bla bla bla, himlen är blå. Man bara, det var därför jag hade en depression. Men ja, jag har förstått mer, speciellt i musik. Det är ju liksom lyrics är ju nästan alltså, väldigt lik poesi. Man kan uttrycka sig på väldigt mycket olika sätt och det är mognad sak, är det inte det?
Nej, men jag tror också att vilken typ av poesi. Jag har ju så svårt för alltså, vissa typer av alltså, som är, alltså, det här med litteratur, saker som är blomstriga, som är så här, abstrakta och blomstriga, som är så här. Mm. Men däremot så finns det ju så finns det liksom ganska pragmatisk och saklig poesi. Alltså Kristina Lugn kan ju vara en sån där som är, hon hade hon skrev väldigt bra om vardagen, alltså saker. Det tycker jag om.
Jag vill bara ändra för vad jag sa. Det är mer saker som jag kan relatera till.
Ja.
Det är svårt att... Jag har svårt för att tycka om poesi som jag liksom inte kan relatera till överhuvudtaget och inte har någon insikt eller förståelse för det.
Verkligen. Två kvar. Det här är lång. Fag eller gad?
Gad. Dad.
Fag eller dad?
Jag bara, båda två.
Oh, man bara, wee wee. Okej, fag eller gag? Söta hemlösa hundar på semestern.
Wee!
Du älskar, Linus.
Jag bodde i Sydostasien.
Ja.
Man bara, åh, jag vill gå fram och klappa, men jag vill inte,
du vill inte dö,
förlora honom. Handen.
Nej, exakt. Man bara, räfflad den känns. Ah, det är fästingar.
Nej. Men
jag har
ju två hundar. Jag älskar hundar. Jag tycker de är världens gulligaste djur. Jag vill hjälpa allihopa. Ja. Men tyvärr så kan man ju inte det.
Nej, inte alla. Du var inte så förtjut.
Nej, men jag gillar hundar, men bara företeelsen. Vi har ju inga herrelösa eller hemlösa hundar i Sverige. Ett faktum som kan vara ganska... Till och med Mike hade svårt att köpa det. Och han är amerikan. Du vet, så här, bilden är att det är så normalt att man har det. Och för mig så det finns något inhumant i en art som vi har liksom fött upp under 50 000 år för att vara beroende av människan. Mm. Och sen så överger vi den. Och liksom, du vet, det är...
Men de smakar gott. Alltså, man kan ju rycka med jaga dem. Nu sista färgregag. Är ni redo? Ja. Det är vi alla tre talen tillsammans.
Ja.
Den kommer vara kort, jättekort.
Ja.
Så det är bara reaktion. Ja. Var nära i mun. Vet inte kan. Fag eller gag. Kuk. Åh, vad bra. Vi tar en jingle på det. Vi ska lyssna på din nya singel. Vad heter den?
Touch the Skin.
Berätta om din singel.
Så Touch the Skin är samplad från Paris is Burning. Där man får följa massa karaktärer som bodde i slutet på 80-talet och 90-talet i New York. De var väldigt utsatta. Man blev även... Om man inte har sett den förr och inte vet så mycket, så blev man introducerad till hela ballroom-scenen, vad det handlade om, hur de levde.
Finns på Netflix också om man vill titta på det.
Absolut. Jag samplade några av intervjuerna, några små snippar som jag tyckte var kul i låten. Och sen skapade jag en låt som försökte reflektera lite av hela den kulturen, hela det här sassiness, självförtroendet, det här flamboyanta som vi jobbar med.
Gud, nu blev jag jättenyfiken.
Ja, det har varit jättekul att få göra den låten. Sen så har jag även fått insett efteråt, jag har ju faktiskt lånat från en kultur som har varit väldigt utsatt. Många av de personer som var med i Paris is Burning var trans eller homosexuella som ville göra drag. De blev utsatta för hatbrott och våldsbrott. Så att alla intäkter som jag känner på den här låten skänker jag faktiskt till Marsha P. Johnson Institute, som jobbar med rättigheter och för att skydda svarta transpersoner.
Toppen!
Jättefint.
Men det måste vara kul också att gå ner i, alltså att leta citat där som måste vara svårt. Alltså det finns
så många. Ja, absolut. Det var svårt.
Och
det var,
so kill your darling.
Ja, absolut. Men det Touch the Skin är ju från Venus Extravaganza. Hon snackar om reading. Som säger touch the skin darling, touch all of this skin.
Just det, just det.
Så det är med i låten.
Roligt. Och vad kan man följa dig? Vi ska snart få lyssna en liten snutt på låten. Ja. Så vad kan man följa dig på sociala medier?
Man kan följa mig på SoundCloud. Om man vill lyssna på min musik. DJ Bride. Instagram, samma sak. DJ Bride. Det är väl det.
Det är väl det. Där vill ha dem.
Ja, precis.
Toppen. Och Micke är @Kasunovic på Twitter.
Yep.
Typ så. Punkt. Elitisten som han är. Han har lämnat alla andra. Och jag heter @OlsonRobin och Bögministeriet kan ni följa på @Bogministeriet. Skicka in om ni vill att vi ska ta upp någonting i podden, så skicka in det till hej@bogministeriet.se eller skriv på Facebook, Instagram, Twitter eller någon annanstans, så kommer vi helt enkelt ta upp det om vi tycker ni är bra. Nej, vi tar faktiskt nästan upp allting. Nu kommer ni få höra en liten snutt av DJ Bride, Linus Junifelts nya låt. Tack för att du kom.
Tack så jättemycket. Det var jättekul att ni ville ha mig här.
Superkul.
Tack, Linus.
Och här kommer, vad heter den?
Touch the Skin.
Varsågoda.
orangutan.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.